Jag ber om ursäkt redan nu för att jag låter så himla förkyld.
Ja.
Men det är också det jag är.
Är det en man cold du har? Får man säga så?
Jag är döende. Nej, jag är väldigt täppt i näsan.
Täppt.
Mm.
Yes. Ja, men jag kan försöka sköta snacket idag.
Nej, men jag kommer igång här.
Härligt.
Yes.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Lena?
Yes.
Idag kör vi.
Ja,
döden,
du ser taggad ut. Döden.
Vi kör döden avsnittet idag.
Äntligen.
Vi har fått så mycket önskemål om att vi ska prata mer om döden.
Ja.
Det tycker jag är intressant eftersom döden är något som skrämmer många människor.
Ja.
Vad är det med det där, tror du? Det är någon fascination ju.
Så det är ju någonting som vi alla kommer att gå igenom.
Ja,
en gång.
Det kan vi ju säga med säkerhet.
Det kan vi säga med säkerhet. Och kanske också att man kommer beröras av det fler gånger.
Ja.
Rädslan inför.
Mm.
Anhöriga. Film, tv.
Mm.
Den är ju där och pockar på. Ja.
Jag förhåller mig till döden som en naturlig del av livet. Faktiskt. Låter det konstigt?
Nej, inte med vetskap om att du har ägnat flera år av ditt yrkesliv att jobba med enkom döda människor.
Mm.
Så då är det väldigt naturligt att
ja,
du säger så.
Ja, men det blir ju liksom lite, det har nog blivit lite normaliserat. Vad är ditt första möte med döden? Vad var det?
Ja, det var när jag gick på polishögskolan.
Mm, okay.
Alltså första gången jag såg en död människa. Så ska jag säga. Sen har jag haft liksom, relaterat till döden tidigare.
Så vad då? Så likvisningen på rättsmedicin, alltså kursen som man gick på polisen, det var din första möte. Ja. Mm. Ja, vad intressant.
Ja, jag var livrädd.
Ja, var det? Berätta lite om upplevelsen. Nej, men, och känslan.
Man vet ju det. Det vet man ju att det ingår i liksom, utbildning, att ni ska åka upp till rättsmedicin och få klämma och känna och titta på döda människor.
Mm.
Och det är en ganska konstig och skrämmande tanke, för man vet inte riktigt hur det kommer se ut. Man har hört talas om en ganska hemsk lukt.
Mm.
Jag hade ingen aning om hur jag själv skulle reagera.
Nej, det vet man ju inte.
Nej, det vet man ju inte. Men jag och ganska många tjejer, om jag ska kategorisera lite i klassen.
Ja, gör gärna det.
Gör gärna det. Nej, men vi var, hade ganska lätt för att uttrycka dessa känslor. Att fan vad läbbigt det här känns. Och vad kommer hända? Kommer jag svimma? Kommer jag kräkas? Vad kommer hända? Liksom?
Är inte det en stor fördel i den här sammanhanget?
Jo, det har ju visat sig. Till och med var en tjej i min klass som var så paniskt rädd för detta. Så att hon tog faktiskt sommarjobb sommaren innan den terminen. Och jobbade på så kallade politivagn.
Alltså som för att försöka liksom förbereda sig mentalt?
Nej, så hon höll på med kroppar hela sommaren för att liksom ladda inför denna termin.
Ja, men det där tyder ju på ett enormt omdöme ändå.
Ja.
För att, och verkligen så här bejaka
en
oro eller så här, göra det man kan för att förbereda sig för något som för många är ganska laddat ju, trots allt. Men som också är en stor del av polisens vardag. Jag gick ju en lång utbildning innan jag började på polishögskolan. Jag läste ju medicin i fem år till tandläkare. Och då hade vi en ganska lång dissektionskurs, som det kallas.
Ja.
En kombinerad anatomi- och dissektionskurs. Och det var lite konstigt så här, när jag ser tillbaka på det. För att då jobbade vi tillsammans med läkarstudenterna på varsin kropp, kan man säga, som hade donerats till studier och sådär. Det får man ju göra om man vill. Så då skulle vi gå igenom liksom från topp till tå varje organsystem och liksom nervers utbredning och kärlens anatomi och så här.
Ja.
Så vi hade ena halvan då. Kroppen är beskaffad så att vi ser likadana ut i princip på höger och vänster sida. Så att vi hade en halva och läkaren hade den andra. Så man kom där på morgonen, tog ut sin lilla tant eller farbror. Det var ju många, de flesta var ju gamla då. Så.
Ja.
Ja, så sitt lilla kompendium och försökte följa ett kärl ja. från sitt ursprung liksom och genom en viss struktur. Ja, så på eftermiddagen gjorde läkarna samma sak fast på andra,
sidan.
Ja, ganska så här, märklig grej på ja. Något vis, men också väldigt viktigt att ha gjort det och bra men, att ha gjort det.
Ja, och då var du soft när du började på polishögskolan. Du var inte mest alltså, nervös i klassen och åka upp till rättsmedicin.
Och jag hade ju vid den tidpunkten hade jag ju också arbetat en del som rättsodontolog, ja. Bland annat då i Thailand ja. Och lite så. Ja, så att jag hade liksom exponerats ganska mycket för det här.
Jag
de här
tror
fallen.
Att normaltillståndet, de allra flesta som börjar på polisutbildningen har nog inte så jättemycket erfarenhet.
Nej, det tror inte jag heller.
Och jag tyckte att det var en fördel när man kom upp dit att man hade uttryckt de här känslorna, för det var inte så himla farligt. Däremot de som hade snurpt ihop och inte sa någonting, det var ganska många resliga kollegor, karar, som blev lite svaja i knäna. Mm. Långt upp till huvudet med blodet.
Ja, precis.
Och sådär. Och sen så har jag också, i och med att jag jobbat som lärare på polisutbildningen, som fått uppleva det där. Igen. Men det är en speciell situation att komma upp dit och stå en hel skolklass runt och det tas fram en kropp, en person som egentligen ser ut som att, i det här fallet var en kvinna, ser ut som att hon låg och sov.
Ja. Men alltså jag kan ju säga att när man arrangerar de här likvisningarna, det här sker ju på min gamla arbetsplats, då försöker man ju välja avlidna som inte är liksom de här värsta fallen.
Nej, det är inte från Lattjo-Lajban-rummet man hämtar
dem. Nej, men alltså man måste ju ändå tänka att det här kan vara liksom laddat och svårt för många att ta sig igenom. Ja. Vet du hur många dödsfall som inträffar i Sverige ungefär varje år?
Onaturliga? Nej, eller alla?
Alla.
Ingen aning.
Nej, men det är någonstans mellan 90 och 100 000 dödsfall. Ja. Och av dem så är ungefär 5 000 onaturliga.
Okay.
Det vill säga de är orsakade av yttre, någon form av yttre påverkan. Och varför det här är viktigt att nämna då? Jo, för att det är polisen då som är ansvarig för de här onaturliga dödsfallen. Mm. Alltså att utreda och klarlägga om det kan vara så att man har dött till följd av en brottslig gärning. Mm. Så, och där är polisen då ansvarig, och även om det är så att man anträffar en person avliden utan att man kan fastställa vem det är. Ja. Så man anträffas utanför sjukhus brukar vara en sån här regel. Det kan ju vara i sin bostad också, men där man anträffas kanske en lång tid senare och där förruttnelseprocessen helt enkelt har försvårat. Mm.
jag skickades genast tillbaka till platsen man har varit på.
Ja, du gjorde det. Ja. Ja, jag kan tänka mig att du har en del på temat från din tid i yttre tjänst.
Ja.
För man kan väl säga det att det som händer är ju att en anmälan kommer in till polisen när någon har anträffat någon avliden eller inte avhört någon.
Ja, eller att någon har känt en lukt.
Ja.
Det tycker jag är den vanligaste faktiskt.
Trapphus.
Ja. Att någon reagerar på att det luktar oerhört. Alltså det är en lukt som inte går att jämföra nästan med någonting annat.
Nej, den är väldigt speciell.
Så då, när
hur skulle du beskriva den? Många beskriver nämligen som söt.
Ja, jag skulle säga kvalmig. Ja. Söt och kvalmig. Och när man får jobbet, så jag kan minnas verkligen. Och det gick verkligen i skov. Ja. Jag kan komma ihåg att man hade perioder där det var liksom... Det kallas ju för lägenhetsundersökning. Ni får åka på en lägenhetsundersökning. Det är som att säga att det ligger en död människa där. Eller åtminstone ni behöver utröna om det gör det. Mm. Det är någonting som tyder på att det kanske kan vara så. Mm. Och då när man får det jobbet, då är det bara så här, ja, okej. Okay. Man vet ju inte vad som väntar en alls. Mer än att det förmodligen är någon form av tragik bakom.
Men är det inte ganska fascinerande just med tanke på hur intensiv den här lukten kan bli, att en människa kan ligga avliden då i sin bostad i så flera månader. Och alltså jag skulle ta igen den där lukten ganska omedelbart, tror jag, om jag kom in i trapphus.
Men det där jag funderat på, jag tror att det är för att du vet hur den luktar.
Tror du det?
Jag tror att det luktar ju så fruktansvärt illa, men har man aldrig känt på det och kopplat ihop det och fått veta att det här är liksom död människa, så kanske man kan koppla det till vad är det som ligger i soporna. Jag kan vara det här med att folk kan ligga död under lång tid, det är ju fascinerande och sorgligt på så många olika sätt. Varför kan, finns det absolut ingen människa som saknar personen? Mm. Hyran kanske betalas automatiskt av SOS varje månad. Det är så tragiskt. För sådana fall har man ju varit på när man har liksom legat en sommarstuga typ ett halvår.
Och jag kan säga att många av de fall som kommer till oss på rättsmedicin, det är ju de här som anträffas i, oftast i sina egna bostäder men som, och som inte har avhörts på länge.
Så tragiskt.
Och det som jag tycker har varit nästan det svåraste att hantera under de år jag har varit där i den verksamheten är just den, all den ensamhet som man stöter på och som är så uppenbar. Liksom. Det är oerhört deppigt alltså. Men okej, man kommer till en sån här lägenhet då.
Ja.
Berätta, vad har du för erfarenheter av det?
Ja, och det första som händer oftast det är ju att man kommer till en dörr. Antingen så är det någon där som öppnar, hyresvärden, kanske någon anhörig eller någon annan. Man kanske fipplar upp brevinkastet och luktar.
Mm.
Och där är man ju i princip 100%.
Ja,
av lukten.
Det går
då vet man ju
och bestämma sig för det.
Ja, däremot så har jag klivit in i lägenheter där jag inte var säker på grund av ventilation och så där gör att det faktiskt inte luktade så mycket.
Nej, det är ju inte alltid det blir så där riktigt liksom intensivt.
Men så går man in där då och hittar en kropp någonstans, oftast på samma ställe.
Mm. Ja, det här är ju intressant.
Man hittar dem nästan alltid i badrummet.
Om
de inte har dött i sängen. Mm. Men har de liksom varit på benen, om man får säga så, då brukar det ju sluta med badrummet.
Ja, men vad beror det på?
Ja, men jag tänkte lite på det. Men tänk dig själv hur du själv reagerar.
Mm.
Om du mår akut dåligt, sätter i halsen, eller det kommer någon kroppsvätska ur dig, hostar, fräser, blöder. Ja. Nå fan, drar vi oss till badrummet och också det vi... Det polisen inte tycker om. Man låser ju också om till det sista man gör.
Ja, det händer ju.
De sitter ju där på toan eller på golvet eller ligger i badkaret.
Jag får fram att det kanske också är det här med spegeln i badrummet. Alltså att man vill se hur, nu mår jag så dåligt. Vad är det som händer? Liksom, är jag blek? Ja. Jag känner mig, alltså jag vet inte.
Nej. Nej, men badrummet och sängen är ju två verkligen go-to när man letar. När man
verkligen. Och särskilt när det är de här naturliga dödsfallen, de som sen visar sig vara naturliga, att man har dött av akut sjukdom helt enkelt. Sen kan det ju vara av missbruk eller, alltså det behöver ju inte vara absolut brottsliga handlingar heller. Men de ska ju likväl obduceras. Bra där,
Lena. Jag har blivit lite anafierad.
Jag älskar det.
Ja. Konstigt nog så gjorde jag själv en egen resa i det här, för jag gick från att fy fan vad äckligt att hålla på med döda till att som tjänståtgärd tyckte jag att det var ganska, inte roligt, men intressant.
Kanske.
Intressant, av den enkla anledningen att du är där, det är en kropp där.
Mm.
Då ringer man ju till någon som kommer och bekräftar att den här personen är avliden.
Mm.
För det får ju inte polisen göra.
Nej.
Om inte, kan man säga. Och då är det typ att huvudet är avskilt från kroppen. Eller total förruttnelse nästan. Mm. Men annars så ska polisen inte hålla på och säga att personer är avlidna.
Nej,
det är bra.
Utan det ska ju en läkare fastställa.
Och då kommer ju en jourläkare.
Ja.
Och de kan ju liksom komma från söndagmiddagen.
Ja, alltså jag har många gånger stått där på tröskeln och tänkt, gud, hur ska det här gå? För att det är ju alltså läkare som ofta, de är distriktsläkare oftast.
De är inte vana med det här heller.
Och de är inte vana utan för dem, och det kan ju vara ganska så här svåra intryck som väntar en på. Och dessutom, de är ju sällan hemma hos sina patienter, utan de möter ju människor i en klinisk situation.
Ja.
Och nu står de där liksom hemma hos någon och det kan vara ruttet och se ganska obehagligt ut.
Makabert
ut, ja.
Ja, det är utanför deras gängse rutiner.
Ja,
några av dem har ju det här som stående sidjobb.
Ja.
Ja, men då väntar man på dem.
Mm.
Det kan ganska många timmar.
Ja, det kan det bli.
Och sen så ska man ju då vänta på politi. Och då är inte danska polisen som kommer. Utan,
nej, precis. Och inte norska heller.
Nej, utan det är ju ett företag.
Ja, det är ett företag som transporterar kroppar till obduktion. Och det är också, kan man säga, polisens ansvar.
Ja.
Att kroppen också transporteras från anträffande platsen till
Man kan alltså få spendera ganska många timmar med en död person. Mm. Och det är en rätt störd situation, kan jag tycka.
Det är inte en speciell situation.
Personen hen sitter ju där, eller ligger. Det är jag kan nästan komma på mig själv och bara, ursäkta, jag ska bara gå runt. Alltså, du vet, man vill ändå tilltala dem som det är ju, för en liten stund sen så var du en människa. Ja. En medmänniska. Mm. Och nu är det en envägskommunikation, men ändå så är du ju där. Ja. Jag kan inte bara förbise det och tänka att du är en byrå.
Nej, men det är ju omöjligt att inte beröras av de öden som människor utsätts för eller hamnar i.
Och de här timmarna, nu kommer jag in på varför jag tyckte det var fascinerande. Då kommer ju en läkare bekräfta att personen är avliden. Någon kommer att komma och hämta kroppen, ska avvisteras och sen så åkas in. Och sen kan det ju då visa sig efter att du kanske gjorde ditt arbete som rättsodontolog eller obducenterna.
Rättsläkaren
gör sitt. Och då kanske det visar sig efterhand att den här personen har blivit mördad, förgiftad eller någonting annat. Brottsplatsen då, det var där vi var från början. Den är ju förmodligen liksom, den här avspärrningen kommer ju, det är inte ofta ens det blir en avspärrning. Så att,
det beror ju helt på vad det är för ingångsvärden och liksom omständigheter.
Ja. Men finns det någonting som tyder på att det har begått ett brott, då är det såklart att man kommer hantera som en brottsplats.
Och det kan ju vara på båda håll där, tänker jag. Att, å ena sidan så kan det se väldigt, alltså, som att det har varit en dödskamp där inne och det är tecken på våld och allt. Och det visar sig sen att det är naturlig död. Och det kan vara omvänt också, att platsen ser helt fridfull och orubbad och ostörd ut, men det visar sig ändå vara ett mord i senare skede. Och så det gäller att hantera det här, menar jag, med stor varsamhet.
Och det är inte så vanligt att det kommer ut kriminaltekniker på plats varje gång polisen hämtar en död kropp från en lägenhet.
Nej, det är nog väldigt geografiskt, tror jag, olika faktiskt.
Jag ska berätta om, jag hade ett hat-trick.
Nej.
När jag hade tre dödsfall på samma arbetspass. Nej, så politi kom och hämtade från oss tre gånger på ett arbetspass.
Var det samma personal?
Ja, jag fick faktiskt en penna av dem. Jag
har med
den. Jag sitter här med den. Det står Politivagn Stockholm AB och så telefonnummer på den. Ganska tjusig, om jag får säga.
Otroligt, Lena.
Nej, men, och då var det inga kriminaltekniker. Det var inte snack om det. Och det här jag tycker är lite spännande då, för att det kan då visa sig sen i efterhand att det var inte naturligt. Och då hade man ju brottsplatsen där och då. För sen är den nymålad och hyresgästföreningen har skänkt den vidare till en trebarnsfamilj.
Ja, och dessutom är ju kroppen en brottsplats.
Exakt.
Också. Så den vill man ju helst ha kvar på platsen. Ja.
Men då den här undersökningen som man gör utifall att, helt förutsättningslös, att man noterar datum på maten i kylskåpet, att man kollar posten på dörrmattan,
låset,
så att man liksom kollar i kalendern, för att sen om det visar sig att det inte är naturligt, så ska man kunna liksom på något sätt datumförklarat. Efter det här datumet har det kommit in personer, har det varit någon på platsen efter att personen har dött och så vidare. Så att det var lite Sherlock Holmes-arbete i det normala. För det är inte ett normalt tillstånd att folk dör hemma. Men det behöver ske ett form av utredningsarbete där då.
Absolut. Och de utredningsåtgärderna är ju som sagt väldigt, väldigt viktiga. Och jag tänker så här, jag som ägnar mig forskningsmässigt åt dödligt våld mot barn. Ja. Där är det ju tyvärr så, eller tyvärr, men det är ju ofta så att de här barnen inte kanske har några skador alls på sin kropp. Och det finns inget annat heller som liksom tyder på att det skulle vara en brottslig gärning, och föräldrarna eller föräldern eller vårdnadshavare kan stå där och vara helt förtvivlade fast det är de själva som faktiskt har dödat sitt barn. Och tänk dig då det ställningstagandet som den polisen har att göra. Det är ett ganska tufft beslut man har att fatta. Om man ska säga till de här föräldrarna att vi misstänker mord och därför kommer vi spärra av platsen.
Jag tänkte själv om ditt barn av någon anledning dött och sen kommer polis till platsen och det första de gör är att misstänka dig.
Nej, men alltså man fattar ju att det är emotionellt otroligt svårt. Samtidigt så ökar ju det där också risken för att man faktiskt kanske missar något eller några barn varje år som inte har dött en naturlig död utan faktiskt till följd av brott.
Och rent statistiskt, nu blir jag nördig in på det här, men barn som dör i hemmet som inte är naturligt, det är väl ganska hög sannolikhet att det är någon i deras direkta närhet.
Ja, men de allra flesta fall. I Sverige är ju extremt ovanligt med alltså extra familjära gärningar. Alltså att det skulle vara en helt främmande person som med våld har ihjäl ett barn. Men det händer. Det händer, men de allra flesta är ju, det är föräldrar i de allra flesta fall. Och det är lyckligtvis ett fenomen som har minskat i utsträckning, omfattning. Så att, men ändå, varje fall är ju otroligt sorgsamt.
Aha, men de här timmarna med död, jag tänkte bara, för att det första är ju faktiskt att man ska komma in i lägenheten, och det är inte alltid lätt, kan jag säga. Jag drar mig till minnes nu en lägenhet där någon hade ringt och inte hört av en person på väldigt lång tid. Det är ungefär ett väldigt vanligt början på sånt här case.
Ja, men det är en vanlig ingång.
Ja, så vi åkte dit och det var, lägenheten låg mitt på en sån här loftgång. Mm-hmm. Så att man går upp ett trapphus och så går man ut på en loftgång och så går man en bit ut. Och vi står ju där och bankar och ringer och bankar och ringer och skriker i brevinkastet och tänker så här, antingen är det inte någon här inne eller så är personen död. Mm. För att är det någon här inne så har han, det här fallet var han, garanterat hört det.
Mm.
Vi bankar och skriker och rycker i handtaget och så till slut får man ju ringa låsmed.
Uh-huh.
Får man ju borras in helt enkelt. Och så kommer låsmeden och det är inte heller helt ljudfritt när de ska borras igenom en säkerhetsdörr. Och precis när sista, när man ser på låsmedel, i det här fallet en hand, när han är klar, när han liksom reser sig upp så här, då öppnas dörren och ut kommer en människa som skjuten ur en kanon.
Vadå? Det var någon,
alltså min kollega,
var det lägenhetsinnehavaren eller? Nej, men
alltså som en sån här Hulk Hogan, du vet, när man har klättrat upp ringhörnan i wrestling och ska så flyga ner och göra någon form av, jag vet inte vad det heter.
Ja, men förstå vad förvånad han måste ha varit.
Alltså den här låsmedskillen, han kastar sig rakt bak över loftgångs...
Nej! Nej, men gud, ni fick ett tillbud där.
Han flyger över räcket och landar. Tack och lov så är vi ju, jag tror att det är en halv trappa upp. Det är inte, det är inte ett långt fall. Kanske 1,5 meter.
Ja, men
rakt ner i en rosenbuske.
Spenaten.
Ja. Och min kollega, han gör ju sån här, ja, men han gör en sån snabb backning av det hela. Jag bara, han har varit på kryssning och lega i såna jävla spritånger där inne i typ, jag vet inte hur länge som helst. Och sen har jag bara vaknat. Ja, det lät som att det var små råttor på dörren.
Ja, men du förstår vad han ska tro. Att nu håller någon på att bryta sig in här.
Ja, men
mitt
han har ju stått och laddat. Han har ju liksom inte han har ju sovit sig igenom. Hallå, hallå, polisen, hallå, hallå. Han har ju vaknat och han bara bzz, 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 genom dörren. Han tänker att nu jävlar ska de få åka. Ja, och men, det fick vi.
För det är ju så här också att man har ju som polis möjlighet att gå in i en lägenhet om man kan befara att någon är i livsfara.
Ja.
Så att det kan vara med det stödet man också faktiskt forcerade dörren.
Ja. Alltså. Det är ju oftast det. Mm. Att man tror att någon är där inne som kanske behöver hjälp och inte kan tillkalla hjälp eller inte så. Nöd.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med obduktionen.
Ja.
För det tror jag många som inte riktigt har en inblick i. Det är ju inte så konstigt.
Bara från filmens värld skulle jag säga där. Och det är inte riktigt...
Det är inte riktigt med verkligheten överensstämmande.
Om vi ska måla upp den världen, då står ju en person där, ganska snygg, fräsig, kanske kostym, med en vit rock över.
Ja, precis.
Liten klicks med vix under näsan. Ätandes
på någonting.
Det där är
ju helt obegripligt. Men, ja, precis. What's up med det där? Käka baguette på obduktion.
Gör inte det?
Ja, men herregud alltså. Nej, men jag fattar inte var det kommer ifrån. Liksom, för det,
nej, men är det inte för att de ska visa att de är så sköna och relaxade?
Ja, det måste ju vara det.
Jag är helt obrydd för det här. Jag drar i mig en rökbaguette samtidigt. Kan du bara beskriva hur du själv... För det här, jag har ju aldrig sett dig in action där.
Nej.
Kan du beskriva vad du själv har på dig?
För ja,
jag
alltså,
vet ju... jag själv när jag har varit i närheten av lik...
Mm.
Efter det, då får man ju slänga i princip allt man har på sig, inklusive pennan och blocket och alltihopa. För lukten sätter sig, försvinner icke.
Nej, men så... Det är ju en extremt liksom, intensiv doft som sagt. Och det sätter sig ju i allt.
Ja.
som du säger, det kan ju vara föremål. Mina glasögon till exempel, jag har ju fått ta speciella på i obduktionsmiljö och andra liksom.
Och du har ett par som du sätter på när du kommer dit?
Ja,
ja.
Ja men absolut. Det är rimligt. För att det liksom sätter sig ju doft i dem.
Mer då? Vad har du på
nej,
dig?
Men sen har jag ju ja, men typ operationsklädsel om du tänker dig. Ja,
scrubs.
Ja, kan man säga. Ja. Såna. Och eventuellt en liten sport-BH under. Men liksom inte, en del kör ju helt, helt franskt. Naket under.
Ja, av den anledningen. Ja, att inte behöva slänga varje
ja,
gång.
Exakt, ja, exakt. För att kläderna blir... Alltså det går ju att tvätta dem. Det går ju ur såklart. Men det blir alltså... Ja, nej. Det är inte superfräscht alltså.
Men hur får du bort lukten? För jag tyckte att det luktade liksom...
Du tycker att jag har luktat lite lik när vi har sett det.
Ja, nej men jag reflekterar själv att det luktade liksom i huden på en.
Ja, ja. Nej, men, och håret ja. Då. Nej men det enda sättet egentligen... Alltså det beror ju på, det finns ju grader av det här naturligtvis. Men har det varit riktigt ruttet? Och jag kan säga att i min yrkesroll så har jag fått jobba med de allra värsta egentligen. Det är därför de hamnar hos mig, för att de ska identifieras.
För de inte kan identifieras
de är så,
på annat
de är så ruttna.
Sätt än med tänderna.
Precis.
Det är det som är kvar.
Ja, det är det som är liksom...
Oh inte,
ja. Nej, men och då har ju en återkommande rutin varit att basta efter.
Ja, ni har bastu på rättsmedicin.
Ja, precis. Mm. Okay. För då liksom öppnar sig ju porerna och man får ut doften. Alltså det här skutta från jobbet utan bastun... Kanske inte ens dusch och sen på tåg, jag vet inte.
Hur har du med din personliga hygien, Anna?
Precis. Så att det är en sån där bra, typiskt bra grej att göra.
Ja.
Efteråt.
Sätta håret, basta, slänga prylarna.
Ja.
Ja.
Ja, jag har varit jättenoga med det. Jag tycker det
för först. Det här med vix funkar ju inte.
Nej.
För det vet jag att man körde även på polisutbildning. Någon som vill ha en liten klutt vix över näsan, man bara... Jag tänkte bara så här, det här är ungefär som när pubertala pojkar försöker ta bort sin pubertetssvett med Axe Africa. Ja, men det blir bara äckligt plus äckligt.
Axe ju... Africa.
Ja, men vad fan, det är alltid så här.
Det kan vara Old Spice eller något sånt där.
Fahrenheit.
Ja, det är väl ännu värre.
Nej, men alltså det går inte att ta bort en äcklig lukt med en annan äcklig lukt. Eller med god lukt.
Nej, men och sen är det väl lite så här, och det är därför jag tycker man ska undvika sånt där med Vix och allt vad det nu är. Att då kommer man ju istället förknippa mentol med liklukt. För det blir ju liksom inte så att den ersätter lukten av död liksom. Det blir någon slags då märklig mishmash av två.
Ja, men det där är sant.
Alltså, unikt
sant. Då pajar man ju den doften.
Ja, man pajar ju det helt.
Jag, nu, en helt annan grej. Mm. Jag snodde ett sprut av min syrras parfym när jag gick någon gång i gymnasiet.
Uh-huh.
Jag kommer inte alls ihåg vad parfymen hette. Den är grön och så har den en grön näsa och en grön mun. Där korken är näsan och
ja, precis.
Sprayar den på mig på morgonen och får sån jävla mensvärk i skolan så att jag springer och spyr och så blir man lite svettig. Från den dagen när jag kände den doften.
Ja, det går inte.
Så får jag mensvärk.
Ja, nej, vad sjukt.
Eller illamående.
Ja. Fasen var sjukt.
Ja.
Ja, men det där är så
nej, man ska inte hålla på och försöka finta bort äckel med doft.
Nej, det går inte. Men i alla fall när en kropp har kommit till obduktion, man kan säga att det finns två varianter av obduktion.
Ja.
Dels en klinisk och dels en rättsmedicinsk. Men de vi pratar om nu är de här rättsmedicinska.
Ja.
Där man ska utesluta om en person utsatts för brott.
Vad är den kliniska då?
Ja, men det är sådana som sker på sjukhus. Då bestämmer en läkare att en kropp ska obduceras. Okay. Det kan det vara för att man vill veta mer om ett visst sjukdomstillstånd. Okay. Eller sådär. Mm. Och det händer ju förvisso att i den kliniska obduktionsmiljön att man upptäcker fall där som bör obduceras rättsmedicinskt.
Ja.
Och då kommer de över till
det börjar ena benet och slutar andra.
Ja, lite så. Och det är polisen som bestämmer omfattningen av en obduktion.
Ja.
Misstänker man mord så blir det nästan alltid en så kallad utvidgad rättsmedicinsk obduktion och ibland med två läkarförfarande. Så att man, alltså då tittar man på varenda struktur i princip i kroppen och man gör utvidgade liksom, toxiska analyser och sådär.
Ja.
Men de primära liksom, frågeställningarna är ju, eller syftet kan man säga, det är att man ska fastställa dels en dödsorsak och dels ett dödssätt. Dödssätten då är det ju det här om det är naturlig död eller olycksfall, suicid, alltså självmord, eller homicid, alltså mord. Sen kan några fall varje år som också där dödssättet blir oklart, där man inte med säkerhet har kunnat säga faktiskt hur personen har dött. Och ja, dödsorsak då, det kan ju vara kvävning till exempel, eller så hittar man en hjärtinfarkt eller ja, någonting annat som ja. Kan förklara liksom. Ja. Förklara hur man har dött. Sen en annan fråga som ofta blir väldigt central när det blir en, när ett dödsfall blir polisiärt angeläget, det är ju när en person har avlidit.
Ja, där är det ju bra, för där kan ju ni säga så här 23 och 43 prick.
Ja, precis.
Men det är också en så här filmgrej.
Ja,
eller?
Det är en filmgrej. Det går
hur, liksom, hur snävt intervall kan ni tysta fram,
ja, här,
med lite, om vi sätter tumskruvar på er.
Kan man säga, det här är inte mitt, jag är inte rättsläkare, så det är inte mitt specialområde, även om jag har jobbat en del i den miljön. Men mycket av det här bygger på dödstecken.
Ja.
Alltså man kan utifrån hur kall en person är, hur stel ja. Den här avlidna är, och hur likfläckar har ja. Utbrett sig på kroppen, tillsammans med andra parametrar. Man kan ta glaskroppsvätska från ögat till exempel. Ja. Man kan mäta viss elektrokemisk aktivitet i vissa delar på kroppen. Och så. Det finns ett antal ja. Varianter.
För där kan man ju också koppla fram till den här första undersökningen som man som vanlig polis, de vill ju gärna ja, veta liksom, var dörren öppen, stängd, ja. Fönster, hur varmt och kallt var det, luftdrag och så vidare. För ja. Jag antar att det hjälper till då i den bedömningen.
Ja, det hjälper till dels i den bedömningen, men sen hjälper ju också till om det nu är frågan om en mordutredning. Så är det ju super viktigt liksom, att kunna kartlägga eller fastställa ja. En ungefärlig tidpunkt när personen avled. Och det jag skulle säga var så här, att utifrån då de här tecknen som man har, beroende på vilka tecken man har, för att jag menar, en kropp stadd i kraftig förruttnelse, då har du ju ingen glädje av någon av de här likkyla, likstillhet Nej. Eller likflexutbredning egentligen, för att kunna bestämma dig Nej. Så lätt. Då får man kanske använda sig av andra metoder, men du kan aldrig oavsett fastställa ett klockslag, utan du kan i bästa fall
genom
få...
att sen lägga handen lite så här på pannan.
Precis. Ja. Nej, men du kan i bästa fall liksom få ett intervall, alltså ja. En ungefärlig ett ungefärligt intervall på några timmar när kanske i bästa fall.
Ja.
Dödstidpunkt, ja. Och sen är det ju också så att om det nu misstänks ett mord då, så vill ju också kriminaltekniker spårsäkra. Ja. Det kan ju finnas spår på kroppen. Ja. Och vissa av de här spåren, de tar man tillvara redan på brottsplatsen då.
Ja.
Eller anträffande platsen rättare sagt. Och det beror på att de kan vara flyktiga eller försvinna. Ja. Eller så tillförs det nya spår över andra.
Eller förändras.
Eller förändras över tid. Ja, påverkas. Ja. Till exempel om en människa utsatts för ett skärande skarpt våld ja. Och som har lämnat blödande skador, då kommer ju transporten från anträffande platsen till rättsmedicin och innebär att blod rinner ut kanske in i liksäck i ja. Bodybaggen, och då påverkas ju de spår som är jätteviktiga för att, liksom.
Och det är ju sådana fall där poliserna på plats inte håller på själva, utan då bara tittar man på platsen och konstaterar att vi backar ur situationen och tillkallar
precis.
Bättre lämpade.
Ja, men lite så. Och då om tekniker tillkallas, så kommer ju så har ju vi en rutin för hur de här spåren, alltså vilka vi kan lämna till obduktion som är bättre kanske att ta tillvara på obduktion, och vilka som absolut ska säkras på plats och sådär. Och så kan vi vidta vissa åtgärder för att skydda spåren under transport och sådär.
Ja.
Men så att, och en obduktion kan ju ta liksom allt ifrån ett par timmar till, ja, alltså den kliniska delen kanske ett par, tre timmar upp till 8 kanske, vad vet jag. Men sen har du ju en massa liksom analyser som ska göras, du skickar iväg vävnadsprover för undersökning och sådär. Så att det kan ju vara så ibland att det kan gå flera veckor, kanske månader innan det här definitiva liksom utlåtandet också kommer. Och det där är ju en jättelång och jobbig process för anhöriga naturligtvis, som gärna vill få svar och besked.
Apropå anhöriga, jag vet ett fall där jag var. Det var det en som hade dött hemma. Vi hittade han i sängen. Han hade pyjamasen på sig, så typ så här flanellpyjamas. Och så var han ju extremt uppsvullen. Så det är så att knapparna var i bristningsgränsen. Och det luktade ju fruktansvärt där inne. Så att jag satte på mig den här masken.
Ja.
Gasmasken.
Okej, ja,
den som vi har för typ så här kemutsläpp och så där. Den tar ju faktiskt bort också lukt.
Gör den det? Jag har faktiskt aldrig testat något.
Ja, men den gör det väldigt effektivt. Så att jag satte på med den för att kunna jobba. Vi tänker att vi kommer vara här ett par timmar.
Ja.
Och varför gå runt och om man inte behöver. Så jag satte på masken för att kunna jobba.
Mm.
Så jag går runt i den där masken och sen helt plötsligt så står det en man på dörrmattan.
Nej.
Då är det pappan till.
Oh no.
Så jag vänder mig om och bara så här.
Det är signalvärdet.
Ja, men.
I am på, your
ja, men lite så. Då hade jag inte sett True Detective. Men nej. Nu när jag har sett det i säsong 1, den här masken. Så jag bara tar av med den här. Och han är ju i chock.
Ja, det är klart.
Så han tittar på mig och så säger han bara. Tycker du att min son luktar illa?
Nej, fy.
Den är ju svår liksom.
Ja, ursäkta, jag ska bara ta foten ur klaveret här.
Ja, exakt. När du står i spenaten, stå still. Nej, men det var bara att ta av den mask. Det var inte hans största problem i livet att jag hade en mask på mig just då. Men just det här mötet med anhöriga. Både på platsen och de som ringer och det är kanske de som har ringt och vill veta. De står utanför och stampar. De har låst upp dörren så står de och bara väntar och kunna gå ut och säga så här.
Ja, men du förstår, alltså, även om man någonstans så här liksom mentalt börjar förbereda sig på att min anhörig kanske inte lever längre och allt det där, så är det ju något helt annat att stå mitt i den här liksom situationen.
Ja, det är så fruktansvärt.
Otroligt laddat.
Ja.
Men du, apropå mask, så tänkte jag på det här, du nämnde det här, den här individen var väldigt uppblåst förstorad.
Ja.
Och jag tänkte att vi skulle kanske prata lite grann om den här så kallade förruttnelseprocessen.
Ja. Jag vet ju att du är lite fascinerad av likmask. Är det dit vi ska nu?
Ja, vi ska.
Jag tycker också det är spännande. Jag kan ha en ingång på det.
Ett
dödsfall jag var på i Årsta.
Mm.
Kommer dit och då var det någon som hade ringt, jag tror att det var hyresvärden. Så pekade han upp så här mot fastigheten. Så pekade han upp och sa så här, det är där på tredje våningen där persiennerna är neddragna. Det är den adressen liksom. Ja, perfekt. Så vi går upp dit och så går in i lägenheten och öppnar. Känner ni på lukten direkt. Det var inte persienner.
Nähä, vad var det då?
Mask.
Nej, men sluta. I en linjär formation på.
Nej, de hade inte formerat. Nej, men alltså det var så mycket.
Det var en matta liksom. Ja, men det
typ,
du säger.
Typ.
Nej, men jädra. Ja. Nej, men alltså det kan bli otroligt mycket.
Ja, det var det kan jag säga.
Ja. Alltså det här är ju ett fenomen som uppkommer sekundärt till förruttnelse. Och förenklat kan man ju säga att förruttnelsen påbörjas egentligen direkt när hjärtat slutar slå.
Ja.
Då börjar liksom vävnader att brytas ner helt enkelt. Ja. Och sen kan ju den här processen kan ju gå olika fort. Likfläckar som är det första liksom synliga tecknet på förruttnelse kan man säga. Det kan man se redan efter kanske en halvtimme. Och ofta på
bålen, va?
Ja, ytteröron, på perifera delar. Och sen efter några timmar så kan man se mer på lågt liggande delar som alltså kroppen har legat ryggläge. Ja, så liksom,
för det vet jag, man vänder på dem så ser man ju väldigt.
Och det där är en viktig princip att känna till, för att det kan ju säga oss någonting om personen har legat i ett och samma läge. Liksom,
eller att någon har flyttat.
Eller när man har flyttat på kroppen, ja. Så att liksom lågt liggande delar, alltså där blodet sjunker ner, där förväntar man sig att se de här likfläckarna.
Är de kvar sen? Eller försvinner de efter?
De är flyttbara under en viss tid kan man säga.
Ja.
Så ganska tidigt efter att döden är inträtt, då kan de här försvinna från en plats och uppkomma på en annan.
Okay.
Men det där finns det liksom ganska noggrant studerat tidsintervall för, så att man kan utifrån kända tider liksom göra sig en bedömning om personen kan ha legat länge i ett visst läge och sen förflyttas och fått nya fläckar någon annanstans.
Finns det likfläcksexperter?
Ja, men rättsläkarna är ju
de är det.
Det skulle jag vilja säga.
Men du, de här likmaskarna, det finns ju lite myter om det.
Ja.
Att det liksom krälar runt likmaskar i oss.
Ja, men precis.
Och bara väntar på att vi ska dö.
Ja, men
eller kommer de flygande till oss, maskarna? Var fan kommer de ifrån?
Ja, alltså
jag ställer
här är ju
en fråga här nu.
Ja, men det är bra. Ja, men liksom, det här är ju ett fenomen som är omgärdat av väldigt mycket myter.
Ja.
Och det här kallas ju för rättsentomologi eller forensisk entomologi, alltså läran om likmaskar och hur de kan bidra i en brottsutredning, för det kan de faktiskt.
Ja.
Först för att slå ihjäl den här myten då, så nej, de finns inte naturligt i kroppen, utan de drivs av liklukt.
Ja.
Och de kommer att skynda till en kropp ganska kort tid efter att döden är inträtt.
Men maskar flyger inte, det kan vi vara överens om.
Precis, och det här är ju, alltså det här är ju insekter som dras till kroppen, den döda kroppen, och som också sen vill börja äta på kroppen. Det sägs att, jag vet inte om det är en skröna, men det sägs att, jag vet inte om det var Linné eller om det var någon av hans kollegor eller vad säger, som har i någon skrift beskrivit hur två flugor bara genom att lägga sina ägg på en kropp kan, alltså de två flugorna kan bidra till att en hel människokropp bryts ner och äts upp. Ja. Han jämförde det med en varg, tror jag, eller något annat, något rovdjur så där.
Vilka små jävlar.
Ja, de är ju där, men alltså det är ju,
vad gör de annars?
Ja, de flyger omkring
och väntar på att någon ska dö.
Nej, men så här är det, alltså, de här insekterna då, de kommer till en kropp i en viss ordning.
Ja.
Och först så är det spyflugor som brukar komma till kroppen, och det kanske bara efter några timmar, och sen kommer andra arter som föredrar liksom andra delar på kroppen. Då kan det vara köttätande arter, och det kan vara skalbaggar och lite sådär. Och de här arterna då, de gillar olika...
De har olika preferenser.
Ja, de har olika preferenser, ja. Och det de gör, det är att flugorna då, de lägger ägg på kroppen, och ofta i kroppsöppningar. Och då är det ju så här att om man kommer till en kropp som det sitter fluglarver på, och de inte är i kroppsöppningar, så kan man få en idé om andra skador på kroppen till exempel. För att vissa föredrar också sårskador till exempel.
Okay. Mm.
Så att bara den iakttagelsen kan faktiskt vara väldigt viktig. Och även det här då att man vet att vissa arter kommer till en kropp först och vissa kommer senare. Det kan också ge en indikation om liksom en tidsuppfattning om hur länge kroppen har legat. Och vissa arter föredrar olika miljöer också. Så att det finns orten
insekter. Ja, men det är där du sagt. Och citykidsen.
Och citykidsen, ja.
Den här likmasken är från orten. Ja. Men då skulle man ju då i princip kunna säga att kroppen är flyttad.
Ja, men
den
exakt.
Här likmasken ska inte vara här.
Exakt, de hör inte hemma i den
det
här
inte,
miljön.
Det är inte stekan.
Exakt. Och det där kan generera superviktig information. Och sen finns det ytterligare en del som jag tänkte nämna som är faktiskt också väldigt spännande. Och det är det här att man kan också faktiskt analysera larver och insekter, alltså som har utvecklats från de här äggen. Och som sitter på en kropp. De kan man också analysera för att få en information om liksom vad som har funnits i kroppen. Alltså, man kan analysera droger till exempel hos de här som har ätit då på den avlidna kroppen.
Ja, såklart.
Och få liksom jätteviktig information om kroppen har utsatts för någon slags förgiftning eller om det är självförvållat eller sådär.
Ja.
Det finns faktiskt ett intressant fall som jag läste om här för ett tag sedan om en finsk kvinna som anträffades avliden på ute på landsbygden. Och då gjorde man en sån här analys. Man hade ingen aning om vem den här kvinnan var. Det var ingen i det här området som hade anmälts försvunnen och som ställde in på det här signalementet eller det man hade att gå på. Men då analyserade man de här insekterna eller larverna, och då visade sig att de innehöll väldigt mycket kvicksilver. Och nivåer som var liksom alldeles för höga för det här geografiska området. Men tack vare den utgångspunkten så kunde liksom polisen inrikta sig på ett annat geografiskt område.
Intressant.
Så det är lite, ja, men det är lite intressant faktiskt. Så rättsentomologi, det är intressant.
När jag jobbade så var det antingen 22-07. Eller så, och då gick man ju av 07 och så gick man hem och sov ett par timmar och sen jobbade man 15-23.
Ja.
Och så sov man några timmar och så gjorde man 6:30-15:30 och sen var man ju typ bakfull i tre dygn.
Ja, det är helt galet.
Men då var det i alla fall ett av passen. Då blev vi, först skickade jag och min kollega till en plats där några som befann sig i lägenhet sa att vi har en död man här i vår lägenhet.
Mm.
Ja, de lät ganska obrydda. Man ringer upp dem och får lite så här ingångsvärden. Ja, så kom vi dit, riktigt fyllig kvart. Mm. Alltså, det sitter fyra personer och har tutat runt ett bord ja. Under många timmar. I sängen ligger en person som är stendöd. Ja, men snudd på så här fäktarställning.
Ja, men det är ja. Helt...
Ja, det var källan. Han varit lite låg några dagar och sådär. Han inte svarat.
Han gick och la sig för två dagar.
Han har inte svarat, men idag när frågan skulle ha en grogg så svarar han inte. Och då tänkte jag att det är någonting som inte ja. Stämmer. Ja, det får man väl lov att säga. Han är stendöd.
Men det där är ju också varit med
och om. Och ni andra har gulsot.
Ja, exakt.
Sen har vi då, efter det, då fick vi åka till en annan adress. Där vi bara fick det som att flickvännen är vaken. Eller så. Mm. Men hon låter drogad. Så okay. att ambulans var på väg också.
Mm.
Så vi kom dit och hittade en kvinna som är helt grös. Och man ser hon är så förgiftad.
Mm. Men vadå? Vad sa du? Flickvännen?
Alltså flickvännen till han som var död.
Ja, det var en,
ja,
okay.
Så vi kommer in mm. och då ligger det alltså en man på golvet. Och... Alltså med all respekt, men ibland så blir alltihopa ganska morbid. Mm. Han såg exakt ut som Iprenmannen, fast tvärtom. Ja, men du vet, jätteblå på bålen. Jaha, och vita extremiteter. Nej. Alltså som Iprenmannen, fast tvärtom. Han var ganska liten också.
Ja, jag förstår.
Kort, alltså väldigt kort. ja, men ja. Så, och det var det första jag tänkte, och det var det första politiet sa när de kom. Så här, nej, men det är ju Iprenmannen som har dött. Då vi, ja men det var så tragiskt. Då visade det sig alltså att hon och han skulle ta begå självmord tillsammans.
Ah,
de hade samlat ihop alla tabletter de hade. Allergitabletter, värktabletter, sömntabletter, hundens nej. Medicin och alltihopa. Så de bara delade ihop det hälften var och så skulle de svälja ner det med en ja, en och en halv liters Coca-Cola. Och så drack de det där och så la de sig sked i sängen.
Nej.
Bara det att efter x antal timmar eller om det var ett dygn så vaknar hon ju upp. Han är ju död och hon vaknar, för att hon var ju lätt 20 centimeter längre än vad han var och lite tyngre också.
Omsatte liksom de där preparaten annorlunda.
Exakt. Så att, och då får ju hon panik, så då ringer hon 112. Ja. Så hon magpumpas ju.
Nej. Och det där kan ju förklara hudfärgen också. Vissa gifter kan ge liksom olika typer av yttre så här, färgton i huden. Cyanid till exempel tror jag brukar ge en skär eller blåaktig ton. Ja. Ja, fy.
Ja, och sen så sista då tänkte vi att nu är det här passet över, men det var det icke. Då skulle vi åka på ett dödsfall på en adress där jag bodde när jag var liten.
Nej.
Och jag blev passad ganska ofta av olika tanter i huset.
Aha.
Och vi skulle
så
till
du
en
kände
tant.
Till många?
Nej, men jag var tvungen, jag ringde faktiskt min mamma och frågade, känner jag någon med det här efternamnet på det här planet? Så nej, det är ingenting som ringer någon klocka. Jag tänkte, jag måste mentalt förbereda mig om det är någon jag också känner.
Ja, men såklart.
Men det var det inte. Men då kommer vi in och öppnar dörren. Och det ser ut som Stockholms blodbad. Okay. Har befunnit sig på platsen. Det var så mycket blod i taket, på väggar och så. Och då tänker man så här, här man kanske kunna bromsa och bara gå ut. Men vi går ju alltid in. Det kan ju faktiskt finnas någon som lever
någon
där inne.
Som, ja, naturligtvis.
Och då hittar vi den här skinntorra gamla tanten. Nej, men och då känner man så här, nej, men det här är inget... Men det var ju en störtblödning.
Mm-hmm.
Du vet, när aorta. Mm. Det är ganska högt tryck där det far ut. Och en 3 liters dunk med chill out rödvin. Uppblandat.
Men...
Hon har ju forit runt där. Jag vet inte vad
det kan. Det låter så, många alkisar får ju såna här variser, alltså kärlmissbildningar kan man säga i matstrupen, och då och kräks och sådär. Då kan det se ut också som blod, fast det faktiskt inte är det.
Nej.
Men ändå.
Hon satt på toalett.
Men du, efter det här passet, kommer du ihåg vad du gjorde? Alltså, när du kom hem den där kvällen, du måste ju ha varit helt trasig, tänker jag.
Jag tänker och önskar att jag tog en dusch. Nej, jag har ingen aning.
Jag tänker och önskar att du kanske eventuellt gjorde det på polisstation innan du åkte hem till
Nej, jag har ingen aning. Jag har i princip aldrig tagit med mig jobb hem.
Nej, men det är ju bra.
Mentalt.
Good for you.
Och då, nu kanske folk kanske tog illa upp av att jag hade mask på mig eller kallade dem för Iprenman och sådär, men det är en ganska stark coping-metod att kunna skämta om det som är lite för galet för att vara normalt.
Ja, men det är en anpassningsstrategi.
Ja, att prata med sin kollega, att liksom adressera apan i rummet och bara shit vad det luktar äckligt. Att hålla på sådär, skämta lite, man står och tjabbar lite med politi. Det, jag skulle säga att det är inte att kränka någon, utan det handlar om någon form av överlevnadsstrategi för att kunna ha uthållighet i yrket. För att det är inte normalt. Det är inte normalt att gå runt i de här scenarierna, och jag måste också ha full tillgång till hela min frontallob. Det har jag pratat om i ett annat avsnitt, vad som händer när den stängs av. Då blir man ju puckad.
Och sen är det faktiskt skillnad på att med såna här anpassningsstrategier förhålla sig och med liksom oetik och omoral förhålla sig. Det är två olika saker. Du Lena,
ja?
Jag tänkte att vi skulle avsluta med en veckans lista och slå ihjäl några myter om det här med döden.
Ja, det gör vi. Du får slå ihjäl dem.
Ja, jag slår ihjäl dem.
Veckans lista.
Okej. Plats nummer 5. Man kan dö av skräck. Sant eller falskt, Lena? Gud vad tid det tar.
Jag har så många följdfrågor innan jag kan svara.
Jag uttråkning nu.
jag bara kände att jag fick ett väldigt, väldigt intelligent ansiktsuttryck. Jag har så många följdfrågor. Men du tänker att hjärtat ska stanna av att du blir rädd? Är det det du tänker?
Kanske. Alltså det här tangerar lite grann det vi har pratat om tidigare. Om det här med amygdalas, alltså våran rädslocentrum i hjärnan. Och amygdalas, vad ska man säga... reaktion på ett upplevt hot som man kan känna när man blir väldigt, väldigt rädd.
Men att du bara av det ska lägga dig ner och bara dö,
nej,
det tror jag inte på.
Det gör man inte, utan det blir en liksom sekundär effekt.
Det är väl om du har ett svagt hjärta möjligtvis.
Ja, men så här, amygdala ska ju prata med frontalloben och lite så här, komma överens om hur lägger vi upp strategin här nu.
Ja.
Och ibland så bommar amygdala för att hotet är så omedelbart och så akut, så man pressar ut massor med stresshormon och sätter igång och aktiverar massa funktioner i kroppen för att hantera den här stressen.
Ja.
Och då kan det vara så att de här stresshormonerna piskar på hjärtat faktiskt, så att man kan få ett flimmer i hjärtat och eller en akut infarkt. Det är ju såklart kanske inte unga och i övrigt friska människor som främst drabbas. Men man kan faktiskt dö av skräck.
Jag läste faktiskt ganska nyligen en artikel på om det är inövat vad vi ska vara rädda för eller inte. Och då tog man små bebisar.
Okay.
Och sen så visade man, alltså små, snudd på nyfödda. Då visade man bilder på så här ringlande saker.
Aha.
Alltså typ som en orm. Och då kunde man mäta. Vi har amygdala, liksom fara. Det är som ringlande, slingrande, det ligger i oss. Däremot så kunde man nästan lägga en pistol bredvid.
Ja, de kan ju inte...
Nej, de kan ju inte relatera till den alls. Och så jämför de massa olika saker bara för att komma fram till vad är det som liksom är inärvt från början. Att det här ska vi vara rädda för.
Ja, vad intressant. Ja. Okej, plats nummer 4. Livet passerar revy.
Det flimrar förbi.
Ja, har du hört det förut?
Jag har hört det, jag har inte upplevt det. Även om jag har varit skiträdd så har jag inte sett mitt liv fladdra förbi.
Nej, det kanske är för att du inte har varit så nära döden då.
Det har jag också varit. Men inte i ett sånt här akut tillstånd.
Nej, jag förstår.
Utan lång tid på sjukhus.
Ja, precis.
Då var det ingen som fladdrar förbi.
Nej, precis. Ja, det kan du ju göra.
Läkare. Läkarna fladdrar förbi. Doktor död.
Doktor död. Nej, fy.
Ja.
Ja, men så här. Det här är faktiskt både falskt och sant.
Okay.
Det är ju inte världens mest lättstuderade fenomen. Liksom. Alltså det handlar ju om att man måste ju då undersöka och fråga människor som har haft nära döden upplevelser helt enkelt. Men det finns faktiskt lite som forskning. Och när man då har intervjuat de här människorna så beskriver väldigt många precis exakt det här. Att minnesbilder och upplevelser från liksom ens liv fladdrar förbi. Däremot så sker det sällan så som det åskådliggörs på film och så i någon slags kronologisk ordning. Vissa beskriver det som att det känns som jag var i det här vakuumet i liksom 100 år, medan andra beskriver det som liksom jag gjorde korta nedslag i olika delar från min barndom och andra delar av livet. Så att och forskarna har ju teorier kring hur det här, vad det här handlar om, och då tror de att de delarna av hjärnan som hanterar minnen är involverade. Och det beror på att de inte drabbas lika hårt akut av syrebrist och blodförlust ofta.
Okej,
skada.
Så de är aktiva lite,
de är liksom, exakt, de är aktiva lite längre helt enkelt. Okej, plats nummer 3. Man kan få erektion efter döden.
Ja, det tror jag fan. Alltså, det skulle förmåna det minsta. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar. Men tro fan är att det är kuken som lämnar dem sist. Den ska liksom med in i...
Anna! Ja, det där har med fysiologin att göra. Jag släpper den. Men det är sant.
Och nu släppte locket i min biola.
Okej, håll i nu. Plats nummer 2. Naglar och hår fortsätter växa efter att man har dött.
Jag säger ja. Jag har ingen aning.
Var fel? Ja, det är faktiskt falskt.
Samma sekund.
Ja, men nej, så här. Det ser faktiskt ut som det. Det har jag tänkt på själv många gånger. Ja. Just naglarna liksom ser ut att ha växt en centimeter. Sådär. Men det som händer är att fukten försvinner ur huden och vävnaden.
Ja, man
och liksom drar
ihop.
Sig tillbaka. Ja, och då,
då framträder de lite mer helt enkelt. Ja, men jag fattar.
Och mer av håret syns ju också. Sådär. Så att liksom, ja. Okay. Nej, det var fast. Okej, då har vi plats nummer 1. En död människa kan avge kvidanden, stön och stånk. Sant eller falskt?
Ja, alltså nu när jag har gått... Jag har ju gått ganska många såna här akutsjukvårdsutbildningar i och med att jag är utbildad livvakt. Mm. Och då vet jag, vi satt och tittade på de här filmerna med folk som dör när kroppen... panikartat att försöka andas fast den har slutat göra det. Så man kan tänka så här, åh, hen lever. Nu är andningen igång. Nej, det är liksom kroppens sista panikartat att försöka, den försöker fejka en andning.
Exakt.
Och det skulle ju då kunna ske efter faktiskt att personen har dött. Så kroppen minns att nu bör vi nog fejka till oss lite andning här. Så jag säger ja.
Ja, men det är rätt bra, Delma.
Jag var vaken på utbildningen.
Agonal andning kallas det här. Eller dödsandning.
Ja,
eller. Och det är precis som du säger. Mm. Det kan uppfattas som... Det är ofta förknippat med akuta sjukdomsfall. Hjärtinfarkt, alltså hjärtstillstånd eller stroke eller något sånt.
Ja, några såna här... livräddning i vatten. Man släpper upp folk så kan man se att de ligger, att kroppen ligger och försöker andas fast den inte kan det.
Det är ju ingen egentlig andning.
Nej, det kommer inte ner
alltså
något.
Det är inget syreutbyte helt enkelt. Bra! Bra där, Lena.
Jag satte den på sista.
Ja, nailade. Ja. Nej, men det här tycker jag var intressant.
Ja.
Faktiskt, och fördjupa oss lite i det här, reda ut några myter och så.
Jag tror att vi kommer återkomma till ämnet på olika sätt.
Ja, det kommer vi att göra. Det kommer vi absolut att göra. Och fortsätt gärna ställa frågor till oss. Skicka på ljungdahl@gmail.com eller på våran Insta.
Mm.
Vårt Instakonto. Ljungdahl och Ginghede. Och sen vill vi ju såklart... återigen, att ni prenumererar på podden och gärna recenserar och gärna dela med er av era erfarenheter av podden till era nära och kära.
Mm. Vi vill att fler hittar till oss.
Ja, precis.
Mm.
Har vi något mer att säga?
Nej, jag är helt slut.
Ska jag? Ja, jag med.
Ja, jag behöver.
Ja. Nej, men vi hörs om en vecka då.
Det gör vi.
Uh-uh.
Hej, hej.